först ska de svara. Jo, de svarar och så efter en minut så ska de börja komma och vandra om dess. Och så ska de ställa sig runt henne på det här sättet och stå för det. Hade de då kunnat prata skulle de säga, okej Matte, vad vill du?
Men de är så pass väl dresserade ändå att de kommer när de ropar. Eller i alla fall när frun ropar.
Jo, när frun ropar, då kommer de. Inte när jag ropar, men jag tror jag har fel tonläge.
Så att man inte har förstagångsbetare på samma bete år efter år. För att då förökar man parasiterna. För det finns alltid några ägg och larver som överlever vintern.
Med rätt betesstrategi och rätt planering på betet så kan ju mer än fördubbla tillväxten på betet.
Du lyssnar på Kopodden och i det här avsnittet får du följa med till Selets bruksgård och träffa Kjell Nilsson. Gården ligger i Norrbotten utanför Luleå skulle man kunna säga. Trots sitt nordliga läge och ibland riktigt kalla temperaturer har Kjell satsat på naturbete för sin produktion. Han och hans fru Erja som driver verksamheten har totalt 170 hektar åker och bete, varav en del är arrenderat och 40 hektar är naturbetesmark. Man har också 400 hektar skog. Besättningen består av svart angus med cirka 45 kor som kalvar in till våren, ungdjur och avelstjurar. När jag var där och hälsade på så stod nästan alla kor ute i sin vinterhage.
Egentligen åker. Deras vinterhage är där nere. Men på grund av den här blöta och regniga hösten så är den inte hanterlig. Och den blev helt förstörd i höstas. Den blev helt sönder trampad på bara några dagar. Så det är bara glömmer.
Men vi har ju här nästan hela gänget som står och tittar på oss. Kan du inte berätta lite om dina kor?
Det här är en kora som heter Aberdeen Angus. De kommer ursprungligen från de skotska högländerna. Så det är en ras som är anpassad för ett ganska kärvt klimat. Skotska högländerna, där har de ju snö. De har inte 30 minusgrader, men de kan ha 4-5 minusgrader och regn och riktigt tråkigt väder. Sånt där som vi norrbottningar inte riktigt tycker om. De är en väldigt tålig ras här. Vi har inte mycket kostnader för veterinärbesök. Det har vi inte. De är väldigt starka. De går ju, i och med att de går ska säga, i betashagen, och betashagen är ju kuperade. Det finns bäckar, det finns stenar där, stubbar de måste kunna kliva över och så vidare. Så blir de är väldigt kraftiga djur. Och sen är de kända för att kunna producera kalvar, alltså få en kalv att växa på ett ganska dåligt bete. De här får inga kraftfoder. Och om du tittar på dem nu, de ser inte precis magra ut.
Nej, de ser ändå rätt välgödda ut.
Ja, de gör det. Och nu äter de alltså ett foder. De har ju nu ända sedan när vi börjar ge balar i höst så har de alltså ätit ett foder som är sent slaget. Alltså det är slaget i slutet på juli. Väldigt grovt foder är det. Det är såna här vallar som står på tur att plöjas om. Det är sådana vallar. Så det finns inte kvar några klöver, ingenting sånt där. Här ska finnas ett 45 eller 46 kor och sen finns det ett 10-15-tal kvigar. Där till exempel ser vi en kviga som står och tittar på oss lite misstänksamt och funderar vilka vi är. Vi betäcker inte våra kor förrän de är 2 år. För i och med att inte de får någon kraftfoder så är ju tillväxten sämre. Så kvigorna åker till slakt, de som slaktas, de åker till slakt när de är kanske 2,5 år och tjurarna åker till slakten med 2 år.
Gårdens naturbetesmarker tillhörde under 1800-talet Selets bruk och numera är området också ett naturreservat. Gården har marker på båda sidorna om Alån som rinner igenom området och 2004 så började man med det första projektet att restaurera betesmarkerna på ena sidan ån.
Vi har idag cirka 40 hektar som är permanent inhägnat naturbetesmark och på en hel del av det, nästan, ja, vad kan det vara, 25 hektar, där har vi det med så kallade särskilda tillägg. Och det är därför att, så att säga, det finns en kulturmiljö och en miljö, en biologisk miljö som är speciellt intressant. Och det är ju vi väldigt stolta över. Delar av det har också blivit Natura 2000-område faktiskt. Och det är vi väldigt stolta över. Mm. Våra beten, vi har ju själva restaurerat alltihopa. Det var ju skog en gång i tiden. Skog och slyskog, alltså riktiga trän och mycket slyskog var det. Och vi har låtit av, vi har avverkat, vi har städat och återstädat. På andra sidan ån, gården är ju på var, vi har ju marker på varsin sida om Alån. På andra sidan ån så är ju Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket en hel del. Det som kallas Cecilias bruk. Och då behöver jag tillfråga om jag skulle börja restaurera även på andra sidan. Jag skulle då få väldigt generösa villkor. Och då var ju väldigt grov björkskog på den marken. För den hade alltså inte brukats på, ja, sen kanske 1920-1930-talet. Och då satte jag in skördare för att avverka skogen. Och då hade det varit naturreservat sedan 1970-talet. Och folk ställde sig på landsvägen och tittade hur skördarna gick fram och avverkade av skogen ett naturreservat. Alla förstod inte intentionerna. Men vad de inte förstod, de här som ringde till Länsstyrelsen, det var att det där reservatet är inte intressant vad gäller speciellt djurliv eller växtliv, utan det är en miljö av människan skapad. Alltså det är lien och mulen som har skapat den miljön. Och vad vi egentligen gjorde när vi skickade in skördar in i det där, det var helt enkelt att vi försökte restaurera och återskapa det som en gång till lien och mulen har skapat. Efter ett antal år då, när landskapet hade öppnat upp sig, vi hade nått våra mål vad gäller biologisk mångfald och så även den kulturhistoriska biten, ja, då började folk förstå det hela. Och då kan vi se att intresset att besöka Cecilias bruk har ökat.
För du brinner ju för just det här med naturbete och de här markerna som du har här. Men hur viktigt är liksom naturbetet för verksamheten och sen för lönsamheten också?
Man kan se på det på två sätt. Vi har bidrag, alltså EU-bidrag, för att ha djuren på naturbetesmarker. Hade inte vi haft de EU-bidragen, då hade vi inte haft, då hade lönsamheten varit sämre. Därför att djuren växer sämre i naturbetesmarker. Skicka ut en ko med kalv på en klöverrik åker och du har en helt annan tillväxt. Så är det bara. De är viktiga för företagsekonomi, men det hade aldrig gått om inte vi hade haft de här EU-stöden för just naturbetesmarker. Och nu får vi ju från och med 23 så höjs EU-stöden då för naturbetesmarker ganska kraftigt. Och det är tacksamt, det uppskattas verkligen. Men det skulle egentligen behöva höjas mycket, mycket mer än så. Det som inte kan mätas i pengar, det är ju liksom den tillfredsställelsen när man ser att man, när korna rör sig över stora ytor. Jag ser att kor är sökande individer. De kan vara på ett ställe och man ser att det fortfarande finns kvar bete på det stället, men de vandrar vidare.
Om ni undrar vad det är för någonting som piper lite i bakgrunden, så är det Kjells hund som tyckte att han fick lite för lite uppmärksamhet när vi satt och pratade. För en dikoproduktion så kommer betet vara en central del, oavsett om det är naturbete eller inte. Hur ska man då tänka när man planerar betesdriften för att få det så bra som möjligt? Produktionsrådgivare Jannica Kraft säger så här.
Rita upp en karta över sina beten och se vilka typer av betesmarker har jag, hur stora är de, och sen också titta då på vilka djur har jag hemma och försöka göra det här pusslet igen då, se att ha rätt djurkategori på rätt typ av mark, och släppa tidigt. Sen är det ju mycket som är med i betesplaneringen. Det är ju allt kring, ja, men hur tänker jag smart för att inte få problem med parasiter, vilket också då påverkar tillväxten. Har jag sämre beten som ändå behöver betas för bidragen? Ska jag göra det med eller utan kalv? Och ska man ha slaktdjur där eller inte? Alltså det finns många sådana frågor man behöver väga in. Och alltså släppa tidigt innan betestillväxten har kommit igång, så man liksom kan hålla, så man kan utnyttja tillväxten när betet väl kommer igång. Kanske hellre behöva stödutfodra lite i början. Och sen flytta djuren ofta. Så att betestillväxten är bra hela sommaren, eller vad ska man säga. Ja. Mycket djur och flytta ofta, hellre än att ha låg beläggning på betena. För med rätt betesstrategi och rätt planering på betet så kan ju mer än fördubbla tillväxten på betet.
Rätt djur på rätt delar av betet, att finns det någon bra tumregel där man kan förhålla sig till?
Ja, om vi går tillbaka till det här med dikorna då, så vill vi ha så bra betes på dem som möjligt medan de fortfarande är lakterande och ger mycket mjölk till kalven, det vill säga innan kalven är 4 månader, även om och ger mjölk till kalven medan kalven är där. Så då ska de ju ha det här tidiga, bra betet. Sen kanske det är bättre att hon går tillbaka och kanske betar någon återväxt efter en vallskörd eller så, så att betet fortfarande är bra. Och sen att man går tillbaka och betar svagare beten när kalven är avvand, att hon tar det hellre som ett höstbete för dikorna i så fall. Man kan inte säga något direkt generellt om naturbeten. Naturbeten är så otroligt olika. Det är allt från liksom gamla slotterängar till sådana här stenmarker med ett grästrå var 100 meter. Liksom det. Så att det går inte att säga något generellt egentligen om naturbeten. För det finns allt från ganska bra till urusla. Man måste liksom titta på sina egna beten och sin egen mark och se hur ser det ut hos mig och göra en bra plan där.
Man har betande, jag tänker kvigor och eller liksom stutar, att finns något annat man ska tänka kring deras bete? Liksom skiljer det sig mot dikornas?
Ja, de ska ju helst växa på betet. De är ju slaktdjur. Så där gäller det också att släppa tidigt, precis som på dikorna. Att kanske flytta ännu oftare, köra en lite intensivare bete. Gärna väga djuren både före och efter betet för att kunna utvärdera hur det gått. Stalla in i tid är jätteviktigt. Tittar man på höstarna så är det ju väldigt mycket djur som är ute lite för länge. För att även om det är grönt och ser frodigt ut så är det så otroligt mycket vatten i det gräset. Så även om de äter så är magarna proppfulla på dem och de kan inte tillgodogöra sig det helt enkelt. Utan då är det bättre att stalla in eller stödutfodra ute då, så att de får i sig tillräckligt mycket näring.
När ni har så stora ytor, har ni någon sån här betesplanering eller låter ni liksom korna styra?
I början på sommaren när det växer som mest, då har vi betesplanering. Då försöker vi styra dem till vissa områden för att det inte ska förväxa. Men sen när den värsta växtsäsongen är över, någon gång där i juli, när det liksom börjar lugna ner sig i naturen, då låter de gå fritt. Vi är ju skyldiga så att säga, se till att inte betesagorna förväxer, för då når vi inte det här med biologisk mångfald.
Att är det ändå värt det att ha djuren på det här sättet?
Ja, alltså, ja, både och. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga på den frågan. Naturligtvis hade vi ju haft, naturligtvis hade det varit bra för oss med snabbare tillväxt och så vidare. Naturligtvis hade vi ju på det sättet fått in mer pengar i företaget och så där, naturligtvis. Men jag ser nog, nej, jag ska inte vilja vara utan då. Jag skulle inte det. Om jag bortser från det ekonomiska så är sånt välbehag att se de här djuren. Så att jag, av det skälet vill jag absolut inte vara utan då. Utan de här naturbetesmarkerna.
Vi har pratat om de här EU-stöden såklart, om ni får för betesmarkerna. Hur viktiga är de för verksamheten?
Ja, alltså, det går inte att blunda för det faktum att 60% av våra inkomster är ju EU-stöd. 40% kommer från köttet. Och och speciellt vi som bor i Norrland, för oss är proportionerna EU-stöd och inkomst av köttet ändå med EU-stödens fördel, därför att vi har ju så att säga de så kallade kompensationsstöden som ska göra att vi har lite samma villkor som man har i södra Sverige, i och med att vi har ju sämre betingelser på grund av längre vinter med mer.
Med bete så finns också risken för parasiter, och där är förstagångsbetarna, kalvarna, som är känsligast. Veterinär Lova Göransdotter säger så här kring hur man ska tänka när det är dags att släppa kalvarna på bete för första gången.
Särskilt om det är kalvar utan mamma, att man har ett parasitfritt bete där det till exempel har varit är ett åkerbete där det inte gick djur förra året, eller ett bete där det har gått något annat djurslag och betat, eller i tredje hand äldre djur som har betat året innan, så att man inte har förstagångsbetare på samma bete år efter år, för att då uppförökar man parasiterna, för det finns alltid några ägg och larver som överlever vintern. Och där också att man försöker inte blanda förstagångsbetare och andragångsbetare, för att andragångsbetarna kan ha parasiter som är kvar i tarmarna och har legat och gosat sig där över vintern, och så kommer de att börja urskilja ägg igen när det blir vår. Och för att ha koll på de här parasiterna så ska man ta träckprov på kalvarna 6-8 veckor efter betesläpp. Och då kan man avmaska dem efter det, om det är så att de har parasiter innan det börjar ge problem.
Vad kan hända med djuren om de drabbas av parasiter om man inte upptäcker det?
De flesta parasiterna hamnar ju i löpmagen eller i tarmarna. Och då kan de ha svårare att ta upp näringsämnen från fodret. De kan magra av och bli lösa i magen. Det finns lungmaskar som gör att de börjar hosta. Och så finns det leverflundror, och då kan de till och med få blodbrist och bli svullna under käken och dröglappen. Så att de kan bli... Parasiter är ju oftast dödar inte sin värld, utan de ska bara leva av den. Så att det brukar inte vara dödligt, men det sätter ner djuren väldigt mycket. Att de kan magra av och växa sämre. Så det är väldigt viktigt att ha koll på det.
Hur behandlar man mot parasiter?
Avmaskningsmedel. Och då ska man ju helst då ha tagit träckprov eller en annan lämplig analys för att veta att det är parasiter man har och vilken parasit man har. Och då finns det bra verksamma avmaskningsmedel. Men det man också får tänka på betet då är att man har tillräckligt med bete. I Norrbotten är det inte ett så stort problem med sommarsjuka, men har man fästingar så kan man behöva koll på det. Då är ju kalvarna inte särskilt känsliga för sommarsjuka, eftersom det är men äldre djur är det. Nej, men att det är viktigt att man har koll på djuren dagligen även på bete. Och då kan man göra jättefina beteslistor i min gård. Så att man har information om till exempel vilken ko som har gjort med vilken kalv. Så om det skulle vara någon ko som är orolig eller det fattas någon kalv, så kan man veta vilken det är. Och ha lättare att veta vad man ska leta efter. Det man också kan tänka på om man har dikor är att man inte ska få kvigorna tjuvbetäckta under sommaren. Ett tips då är ju antingen dela på kor med kvigkalvar och kor med tjuvkalvar redan när man släpper ut dem på bete. Eller kastrera sina tjuvkalvar. Och sen att avelsdjuren bara går med kogruppen under en kortare tid. Till exempel 2 månader för att få en sammanhållen kalvningssäsong till nästa år då.
Varken Kjell eller hans fru Erja växte upp på gård, utan båda två var lärare innan de blev nötköttsproducenter. Kjell är född och uppvuxen i Kiruna, och att bli bonde, det var faktiskt hans barndomsdröm.
Jag ville alltid hålla på med djur, och vi har alltid haft hund hemma i min familj och så vidare. Och jag ville hålla på med djur och funderade på att gå det, alltså naturbruksgymnasium som finns här i Norrbotten. Funderade på att gå. Men av olika skäl så blev det inte för mig att gå där, utan jag gick gymnasiet i Kiruna och så sedan jag utbildade mig till lärare och jobbade på universitetet i Stockholm och även här i Luleå och på gymnasiet också. Men den där drömmen släppte aldrig. Så för 22 år sedan så köpte jag den här gården, och då var den förfallen. Det fanns inga djur här, hade inte funnits djur här på 30-40 år. Det fanns inga lämpliga byggnader. Byggnaderna var ju anpassade för det jordbruk vi hade i Sverige fram till 1950-talet och sådana där saker. Så att det var ju ingenting lämpligt egentligen som för att bedriva jordbruk då. Jag såg att Selsbruk var granne med min fastighet. Jag visste att det här är en intressant bruksmiljö. Jag visste hur det hade sett ut här för 150-200 år sedan. Då brukets kor och oxar gick och betade i de här naturbetesagarna som nu var fullständigt igenvuxna och förslyade. Jag visste allt det där, och jag såg liksom möjligheten att skapa en verksamhet med betesdrift där djuren är ute på beta så mycket som möjligt, och där de inte bara där de så att säga skapar biologisk mångfald och även återskapar den kulturmiljö som har funnits där kring bruket. Så det här hade jag nytta av, ska jag säga, mina kunskaper och min känsla för historiska miljöer.
Paret började med får och hade uppåt 150 tackor, men 2007 köptes de första korna in och snart efter det så var det kor som gällde. Och för ett par år sedan, då bestämde sig Kjell för att bli köttbonde på heltid.
Ja, egentligen så togs beslutet för 6 år sedan. Då hade jag jobbat som lärare, varit partiellt tjänstledig. Sista 2-3 åren jobbade jag 30% som lärare. Det var nästan löjligt. Det finns ingen mening att jobba som lärare om man inte tjänar pengar, tänkte jag. Och så sa min fru åt mig att nu måste vi välja. Antingen så minskar vi på antalet djur eller så slutar jag som lärare. Och då kände jag att lärarjobbet hade de senare åren blivit någon sorts snuttefilt. Jag hade en illusion om att om det går fel i jordbruket så har jag lärarjobbet som någon sorts reträttgrej. Men herre, vi skapar 30% lärarlön. Det hade inte räckt någonstans här. Så att det var en illusion. Det var ingenting annat. Där ser du fast en kalven som inte har lyckats fånga. Tittar ni på mig? Mig tar ni inte.
Ja, titta verkligen så här.
Han ser ut som han funderar. Liksom. Han tänker att försöka någonting om det.
Ja, varför är det bara han kvar?
För att vi ska kunna fånga dem så måste de komma in i djurhallen. Han har inte varit in.
Gud, han kanske är lite för smart då.
Ibland känns det som att han är lite för smart. Du ser vad han kollar och så är han väldigt vaksam här, ser du?
Ja.
Han håller sig på betryggande avstånd men är ändå rätt nyfiken då. Ja.
Som då numera nötköttsproducent på heltid. Vad tycker Kjell är viktigt i produktionen?
Djurvälfärden är ju viktigt. Så är det ju bara. Mina djur, den tid de lever så ska de ha det bra. Sen vill jag ju då tillfredsställa. Sen vill jag ge kunden någonting som kanske inte alla andra ger. Det är väldigt viktigt. Det är väldigt mysigt med nöjda kunder. Sen är ju naturligtvis också ekonomin viktig. Jag skulle inte kunna hålla på med det här om inte jag fick ekonomin att gå ihop. Så enkelt är. Vi är beroende av pengar.
Hur ser du till att ekonomin går ihop?
Alltså vi gör ju regelbundet likviditetsbudgetar. För att se där vi liksom ser, där vi tror oss kunna se vilka planerade kostnader, vilka kostnader vi kommer ha under det närmaste året. Och vi ser ju då hela månad för månad hur saker och ting utvecklas. Det är ju med hjälp av budgetarbetet vi har ganska bra kontroll. Jag har också ett nyckeltal och det är liksom inkomsten per kossa har jag också som nyckeltal. Och just det faktum att man har inkomst som kossa som ett nyckeltal, det är det som gör också att vi egentligen borde vara större än vi är. Våra maskinpark skulle kunna försörja dubbelt så mycket djur som vi har idag. Och med det skulle också så att säga kostnaden för maskinparken utslaget per djur skulle ju reduceras. Och då skulle vi också få bättre ekonomi. Men eftersom vi inte kommer hålla på så många år till så är inte det aktuellt.
När det gäller just nyckeltal så finns det ett par som produktionsrådgivare Jannica Kraft tycker DIKO-producenter ska följa.
Ja, då tycker jag dels så här att för att kunna styra utfodringen för sina DIKOR så är det ju kallningsperiodens längd. Alltså från det första konkalvar till sista konkalvar i en grupp med DIKOR. Det är ju en förutsättning för att kunna styra fodret på ett bra sätt. Så det är ju verkligen ett sånt här nyckeltal man bör jobba med. Och där får man ju börja med att styra hur länge ska tjuren vara med. Och alltså, det är mycket som styr där. Och att djuren är i god kondition inför betäckningssäsongen. Då får man också en kort, intensiv kallningsperiod. En ko per kalv är ju också ett nyckeltal som är viktigt. Kalven är ju som sagt inkomsten i dikoproduktionen. Och superviktig är att alla betäckta kor också får en kalv. Så det är någonting vi måste jobba med. Sen tycker jag avvänjningsvikten är jätteviktig och där har vi ju då kapesättningarna med 200 dagars vikten. För det är ju det som utvärderar hur väl har jag lyckats preppa mina kor, hur mycket mjölkar hon, är det en ko som jag ska behålla eller är det någon så man faktiskt kan selektera sina dikor på hur bra mammor är de och hur väl har man själv lyckats med att styra utfodringen under den här perioden medan kalven då går med sin mamma. Så de tre nyckeltalen tycker jag man verkligen ska följa upp i dikoproduktion.
Vad finns det för hjälpmedel då för att liksom hjälpa producenterna att följa upp sin produktion?
Är man medlem hos oss så, och har tillgång till min gård, så får man tillgång till sin slaktdata och kan följa upp. Och man kan också lägga in värdena själv om man mäter däremellan. Och annars får man ju mäta själv helt enkelt och mäta mycket och börja följa upp. Och vi kan ju också i samband med att vi gör foderstater till exempel så kan man ju se vad respektive foderstat kostar under en hel uppfödningsperiod och liknande. Och kostnaden per djur och dag och i foder. Men min gård, tror jag. På. Och där, i min gård kan man ju följa slaktresultatet och du kan lägga in egna vikter vart efter du har kontrollväkt en grupp eller liknande. Så du kan följa tillväxten. Men min gård utvecklas ju hela tiden nu för just köttproducenter. Så här finns det ju också möjlighet för producenter som använder att komma in med egna önskemål om vad man vill ha in i programmet.
Köttet som produceras på gården säljs sedan under det egna varumärket Aledalens Naturkött. Köttet säljs till ICA i Luleå, restauranger, catering och även köttlådor. Och att köttet kommer från Selets bruk, det spelar sedan roll i försäljningen.
När det gäller lokalt här i Luleå och även Luleå och Boden-området, då är det naturligtvis en tillgång. Alla känner till Selets bruk. Det här var Norrbottens största enskilda arbetsplats en gång i tiden. Det är en del av vår stolta, ska jag säga, järn- och gruvverksamhet. Så naturligtvis har vi nytta. Plus att det är ju så att varje år så är det massor med skolklasser som kommer ut hit på våren inför skolavslutningen och kommer ut hit på hösten efter att skolan har börjat på nytt. Så att de Luleåborna och Bodenbor, de får ju så att säga Selets bruk med modersmjölken. Och det är väldigt tacksamt för oss att sälja ett kött och peka just på att vi har restaurerat de här marken. Och det brukar skor och oxa gick och betade för 150 år sedan, det går våra djur och betar idag. Vid marknadsföringssynpunkt så kan man inte önska sig en bättre utgångsläge.
Men hur mycket extra kan man ta för kött, för kött som kommer med en historia?
Jag tror man kan ta ganska mycket, men det gäller att servera det på rätt sätt. Jag brukar säga så här att de kunder jag träffar, det är inte så ofta jag träffar kunder numera, för jag brukar inte behöva promota köttet längre som jag fick göra förut. Jag brukar säga så här att när man ska bjuda goda vänner på en middag fredag eller lördag så köper man ett gott vin. Sen vet man var vinet kommer ifrån. Man vet vilken typ av druva det är. Man vet att det är de och de vingårdarna som regel. Man tar reda på sånt. Men man vet som regel ingenting om köttet. Jag brukar säga till folk att även köttet har en historia och även köttet är ett samtalsämne vid middagsbordet. Precis på samma sätt som vinet ska vara ett samtalsämne vid middagsbordet. De som köper ett kött vet ursprunget, vet hur det ser ut här och så vidare. Det tror jag är en viktig faktor sen när de sitter och äter det köttet den där fredagskvällen eller den där lördagskvällen. Folk köper inte bara ett kött för att äta en torsdagskväll. Det gör de inte. Det är alldeles för dyrt för det. Så att historien ger ju ett samtalsämne. Precis som den här goda vinet ger ett samtalsämne.
Hur har ni gjort för att få kunderna att ändå vilja betala extra?
Ja, i början så stod vi mycket i butik och berättade om vår produktion. Lyfta fram den här kulturella biten, lyfta fram att vad djuren äter, lyfta fram att det är en koras som i USA kallas för köttets Rolls Royce. Så vi lyfte fram både smak, djurvälfärd och historia.
Hur tror du att andra producenter skulle kunna göra för att också få då kunna få mer betalt för sitt kött?
Jag tror att andra producenter, alla måste nischa sig. Alla måste plocka fram vad är det speciella med min produktion. Göra det tydligt. Och om man inte har någonting speciellt med sin produktion så tror jag att man ska försöka skapa någonting speciellt.
Under flera år så har företaget utvecklats och det har växt från ett par kor till 45 stycken. Men större än så här, det blir det inte.
Det främsta skälet är att jag måste ju så småningom gå i pension. Det är det främsta skälet. Så att vi kommer inte bli större än så här. Vilket jag tycker är ruskigt tråkigt. Det finns, vi har ingen naturlig succession nu på gården. Det är ingen av våra barn som kommer ta över verksamheten. Och hade vi haft en succession fixad på gården, jag visste att någon kommer fortsätta här efter oss, då finns det mycket man kan göra inom lantbruket. Det finns mycket utvecklingsmöjligheter.
När tänker du att det är dags att gå i pension? Mm.
Jag har sagt så här att vi får kalvar fortfarande. I vår så kommer vi få kalvar. Och sen efter det så är det skrivet i stjärnorna vad som kommer att hända. Det är svårt att avveckla ett jordbruk där man känner att man är fullt arbetsför och frisk och tycker det är kul att hålla på. Då är det svårt att avveckla. Det blir betydligt lättare att avveckla om man är less och kanske utsliten. Då kan pensioneringen upplevas som en befrielse. Men om man är full av idéer, utvecklingsprojekt med mera, då är det inte så lätt att ta det steget.
Vad ska du göra på din pension om du inte har djuren kvar?
Ja, vi har 400 hektar växande skog. Så att det kommer bli mer skogsskötsel. Och idag är den lite styrmodigt behandlad. Så nu hittar jag på utvecklingsprojekt där också.
Om man ändå lyssnar på det här och kanske man förstår utmaningarna, man är ganska sugen nu på att börja med naturbete. Hur ska man börja?
Att starta på ett klokt sätt, det är ju att kontakta länsstyrelsen. Ta ut en handläggare från länsstyrelsen, gå runt på det man tror skulle kunna vara bra restaureringsmarker och fråga, vad tror ni om det här? Skulle det här fungera? Skulle jag kunna här återskapa, om man då vet att här har varit beteshagar en gång i tiden? Och sen är nästa fråga, när jag har restaurerat det här, tror du att jag kan komma och fråga för betesmarkspengar? Alltså ett stöd för betesmark. För att om inte man får det stödet då fixar man inte ekonomin. Så enkelt det är.
När man har kommit igång då med sitt naturbete, har du några andra bra tips att dela med dig av?
Ja, ta in proffs. Tveka, är det så att det har igenväxten har gått så pass långt så det börjar bli skog, kanske en dålig skog, men att det är skog, ta in proffs, ta in en skördare som rensar, ta in skotare som kör ut allt ris. Första betesprojektet vi höll på med, då försökte vi köra ut allt ris och allt alla buskar, allt sånt där själva, vi höll ju aldrig på att bli färdiga, så att då lär vi oss att man ska leja bort sådana bitar. Nästa sak som också är väldigt viktigt. Inhägna området rätt tidigt. Få dit betesdjuren fort. Har man rensat ett område på några hektar och sen tänker fortsätta året på, så är det jättebra om det där man rensade året före betas. För att bästa sättet att hålla borta buskarna, det är ju korna. Kor och får, de tar död på buskarna. I början när man börjar restaurera så är ju inte tillväxten stor i beteshagen. Och då är det bra om man har en åker i anslutning till beteshagen. Så man kan släppa in djuren in på åkermarksbete när betet i beteshagen börjar ta slut. Och det är därför att man måste försöka skapa så rationell miljö som möjligt. Djuren går i beteshagen och betar en period. Okej, det håller på att ta slut. Man kan bara öppna en grind och släppa in dem på ett åkermarksbete. Och sen efter en period så kanske den naturbetesmarken har repat sig. Då sätter man tillbaka dem på naturbetet igen. Nu har vi en så pass mycket betesmark. Eller ska vi säga så här, vi har rätt antal djur i förhållande till vår betesmark. Så vi behöver inte nyttja åkermarksbete någon gång mer. Utan våra hagar, de räcker till. Sen är våra hagar också så pass stora så att i våra hagar finns områden som är lite torrare och så finns det områden som är lite fuktigare. Så att de här torra partierna som tar slut först, där djuren också går gärna börja på sommaren, ja, då går de ner de fuktigare partierna sen. Och sen får de torra partierna, De får lite tid på sig att reparera sig och tillväxten hinner komma igång på nytt. Då ska man ha stora arealer om man ska kunna hålla på det sättet.
Det säger Kjell Nilsson från Selets bruksgård i Norrbotten. Ja, mycket betessnack blev det den här gången i Kopodden. I nästa avsnitt, då får du träffa vinnare av årets mjölkbonde 2022, Marcus Brisbo. En mjölkbonde som också satsat på köttproduktionen.